Jag tror att vi börjar med en liten gallup. Jag är lite nyfiken på om ni har sådana här altovaser där hemma.
Nej. Jo.
Ja, jag också. En.
En också hos mig.
Har ni en muminmugg där hemma?
Jo, flera. Samma sak, många.
Jag har bara en. Har ni någonting av Marimekko där hemma?
Ett förkläde. Väskor har jag nog gjort mig skyldig till flera stycken.
Okej. Okay. Jag insåg att jag har haft Marimekko-gardiner med det här Unico-mönstret, men nu har jag bara några så här pannlappar faktiskt. Ja, för några år sedan så gjorde föreningen Finländskt arbete en undersökning där det framgick att så gott som alla finländare, alltså 91%, har någon finländsk designprodukt hemma. Framförallt har man det i matsalen, i köket eller i vardagsrummet. Så vi här i studion, Eva Pursiainen, Silja Salgren, Fodstad och jag, Marit Lindqvist, vi är nog inte så där särdeles unika i det här hänseendet.
Nej,
kan man
inte
säga.
Nej, inte alls. Nej, man behöver inte säga att man känner sig skyldig. Det är sådär som jag gjorde.
Nej. I Kulturpodden den här veckan ska vi prata om design. Om på vilket sätt design och formgivning tar intryck av och speglar sin tid. Och så frågar vi oss om det är så att designföremål är lyxprodukter som bara ett fåtal har råd med. Och varför i så fall? Och det här gör vi med anledningen av en ny samnordisk dokumentärserie som man kan ta del av på Yle Arenan just nu. Den heter Nordisk design, en kärlekshistoria. Silja, vad går den här serien ut på?
No, för det första kan man säga, du sa det med nordiskt samarbete. Det här är verkligen ett strålande exempel på ett sånt. Det är de nordiska public service-bolagen som tillsammans har gjort en sån här jättesatsning på en serie i 5 delar som då går igenom nordisk design under 100 år. Alltså man börjar då 1925 och slutar 2025. Och det är då indelat i 5 helheter som alla har fått en egen rubrik och där man har gjort en sån här tidsmässig avgränsning och som på något sätt då har en koppling till världen ganska långt. Och det är kanske det som är det speciella med den här designserien, att den jobbar väldigt mycket med att förklara hur design hänger ihop med allt från världsläget till teknisk utveckling till synen på människan. Hur det kommer sig liksom att samtiden formar den design vi har och hur vi kanske påverkas av den design som vi ställs inför. Och i varje avsnitt så har man sen då dels en massa jättefint arkivmaterial, det som små visuella pärlor att ta del av. Och så intervjuar man då olika designers förstås, men också sådana som är experter på det ur olika perspektiv, så där utifrån sett. Och så talar man med samlare, sådana som alltså verkligen har snöjat in sig på någonting jättespecifikt. Och det tycker jag att också bidrar med en helt speciell känsla i de här avsnitten, att möta de här människorna som alltså verkligen har samlat på sig väldigt mycket av någonting specifikt. Så det är liksom det här upplägget för själva serien.
Mm. Vilka tankar väckte den här serien hos dig, Eva?
Sådana tankar att jag tyckte hemskt bra om den. Mm. Så jag tyckte mycket om att se på den här. Jag lyssnade med svensk berättarröst, det är skådespelaren Alicia Vikander. Alltså, eller jag tittade. Det är ju en visuell serie, men man lyssnar ju också förstås med sina öron. Alicia Vikander har en sån härlig röst, det har sån här ASMR-vibbar över det hela. Jag skulle kunna lyssna på henne resten av mitt liv. Det har heller ingen programledare, vilket jag tycker att det är lite fräscht till och med. Att man ser inte henne, hon är en berättarröst. Lite nästan förväntar man sig att Petra Mede ska dyka upp och ledsaga tittare genom designhistorien, men som tur så är det inte så. Inte tunt om henne, det där. Men på det stora hela så tyckte jag att det var just det här som du sa, att Silja, att det är liksom grunden för det hela. Det vill säga hur designen har följt och påverkats av samhällsutvecklingen och hur det finns med också i populärkulturen, som jag tycker att var det mest spännande. Och jag började se mig omkring i vårt hem med ett lite sånt annat yttre öga kanske. Och jag älskar danska möbler och dansk design och hur det nu kommer sig så har vi lite sånt där hemma också. Och det där är någonting som jag tyckte jättemycket om, var hur man berättar. Alltså det är liksom som små berättelser där inne i den här stora helheten. Som till exempel det här att dansk design har sitt ursprung hos en kristen amerikansk sekt shakers som har dött ut därför för att de lever i celibat, så det blir ju inga barn. Och de gjorde sådana här väldigt funktionella och stilrena möbler utan utsmyckning. Och sen var det dansken Kåre Klint som studerade den här sektens estetik. Och han blev helt besatt av den och att designen ska passa människan och börja designa kyrkostolar och sånt här. Och det har sen präglat den danska också ganska långt skandinaviska designen de senaste 100 åren, för att han blev så intresserad av den här amerikanska kristna sektens estetik. Och sen också hur den tekniska utvecklingen kommer med in i designen. Jag var mycket fascinerad av berättelsen om danske Paul Henningsen, som ju har designat väldigt populära lampor. PH-lampan till exempel. Den ser ut som ett UFO i 3 olika lager. Underst är den upp och ner en kopp. I mitten är det kanske en sopptallrik och överst är det ett stort fat. Mm. Om ni kan visualisera den här, så hänger den i taket. Han planerade den här ursprungliga lampan för sin mamma som var författare och feminist och hade fester hemma. Och när samhället utvecklade sig så pass att de flesta människor började ha glödlampor och elektricitet hemma, så var de flesta hem sen så himla upplysta, så hon kände sig inte vacker längre. När alla skavankar blev så synliga, så Paul Henningsen ville då designa belysning som fick mamma Agnes att känna sig vacker igen. Och det här var säkert en liten så här skruvad detalj, men jag tyckte att det liksom utgjorde en så fin berättelse ändå. Samtidigt så tog han ju det som en teknisk och vetenskaplig utmaning, alltså hur ljus fungerar, vilken riktning det har, hur det reflekteras med lampskärmens design och färgsättning och så vidare. Sen dessutom kommer med Paul Henningsen ännu in en tredje aspekt av samhällsutvecklingen. Han var högljudd kritiker av nazistregimen, fick sparken från tidningen Politiken på grund av det och flydde Danmark tillsammans med sin fru och en annan dansk designer som var jude, Arne Jacobsen. De rodde över Öresund från Danmark till Sverige, ett helt livsfarligt företag. Och sen i Stockholm under kriget så hade Henningsen inte riktigt några uppdrag längre, men han väckade lampskärmar av papp, för det var det som fanns.
Mm.
Så allt det här liksom bygger på, det är som ett pussel, ser jag framför mig nu.
Ja, men det är precis också när du talar om det här med den där mänskliga kopplingen, för jag är alltså en människa som är ganska ointresserad både av design och mode. Det är inte sånt som jag går igång på egentligen alls, trots att det är något som man lever i och omges av hela tiden. Men här var det just den där liksom mänskliga aspekten som gjorde det så intressant. Alltså jag älskar den här serien. Jag tycker den känns sådär som en lisa för själen, samtidigt som man hela tiden lär sig någonting. Och just det här som kanske också gör att jag lite så där alltid reser ragg när det gäller design. Det här som du Marit i början var inne på, att jag får liksom den här lyxlampan blinkar ganska hårt hos mig genast, att okej, nu blir det då en viss sorts människor, en viss sorts värld och en viss sorts attityd. Men här just det här att man tar ner det till det här att det så väldigt mycket handlar om att det mesta har startat ur människans behov. Och ganska mycket också sånt här som där man har velat vända sig till att människor ska få det så bekvämt som möjligt när de arbetar, och att man har tänkt på att det ska vara saker som ska vara tillgängliga för folk. Så jag tycker att det liksom vidgar också den här bilden av design.
Jag tänker där också någonstans i det här första avsnittet som just handlar om den här PH-lampan, så konstaterar man ju också att i vart femte hem i något skede så hade man en sån här PH-lampa. Om man tänker nu på vad den där PH-lampan de facto kostar idag, så tror jag inte att var femte familj, vart femte hushåll har råd att köpa en PH-lampa. Och det slog mig också när det var i något avsnitt var det tal om Kai Frank, den finländska designern som skapar sådana här tallrikar och koppar och glas. Och hans fokus var ju just det här funktionella och det förmånliga. Han ville alltså skapa en servis som var enkel och prisvärd. Den skulle inte ha några dekorationer. Färgen skulle vara den enda utsmyckningen, så att säga. Och jag har några av de här tallrikarna och kopparna hemma, och som jag har fått i arv av mina föräldrar, som antagligen fick dem i bröllopspresent. Och det var ju då i mitten av 60-talet. Så att de är ju hållbara förstås. Men om man tänker på hans vision av att de ska vara prisvärda och förmånliga, så att alla skulle kunna ha möjlighet att köpa de här praktiska servisen, så är det ju kanske inte riktigt idag. Utan idag så förknippar man ju nog design med någonting som är ganska prissatt istället för att vara prisvärt.
Det finns ju en lite så här komisk sekvens där Stefan Lindfors berättar om hur han får i uppdrag att designa en kopp som då ändå ska vara prismässigt överkomlig. Och vad ska han göra? En kopp, hur ska man kunna liksom göra något nytt? Och så blir det en underhållande historia i och för sig om det här, hur han efter en blöt natt i New York kommer på att varför är de alltid så krottigt små, de där öronen som man ska få in fingrarna i när man ska lyfta en kopp. Att han ville ha liksom ett rejält handtag för sin kopp. Att det är också fortfarande det där hur ett behov på något sätt ger upphov till något annat. Men där talar han faktiskt också just om det här att som designer, att okej, att vill du göra en väldigt, väldigt exklusiv kopp så kan du ju hitta på vad som helst för attiraljer som hör ihop med det. Men då när du ska ha ner det till någonting som folk faktiskt ska ha råd att köpa, hur tänker du då? Mm. Så hela tiden finns det ju det där att design för vem och varför.
Ja, ja. Om ni nu skulle välja ett favoritföremål som presenteras i den här serien, så undrar jag vilket det skulle vara och varför.
Alltså det finns ju så himla mycket att välja mellan. Det där var ju världens svåraste fråga. Men det finns ett avsnitt som handlar om 60-talet. Och det är ju alldeles härligt färggrant. Någonting som jag aldrig själv skulle inreda mitt hem med. Men som är jättefascinerande att titta på. Liksom de här toalettstolarna i orange och gult kakel till. Och stolar i plast, helgjutna pantonstolar i plast och sånt här och det där. Jag blev jätteintresserad av den här liksom tanken där bakom, alltså på den här framtidstron som präglar den här designen på 60-talet. Man liksom väntar på att, fast där liksom fanns en tävlan om vem som ska vara först att landa på månen och sånt här, men det var liksom sån här tekniktro som präglade där. Man liksom hade de här, den tecknade serien Jetsons som handlar om framtiden där man flög omkring i sådana små enskilda ufon och sånt. Och jag tänker på Nanna Ditzel som var en dansk designer. Hon och hennes man Jörgen, så de designade möbelserier med tanke på att folk ska umgås på ett helt annat sätt än dittills. Och det där möblemanget ska stöda det. Så de gjorde sådana här hela rum, värderade rum i olika nivåer, sådana här trapprum. Så man skulle liksom hänga i de där mjuka trappavsatserna och sen ha intressanta samtal.
Och de var väl flyttbara de här olika?
Ja, det var sådana moduler.
Ja, just liksom. Det.
Och hon sa så här att man tänker bättre om man ligger ner. Och hela hennes tankesätt var på något sätt en helt ny sorts estetik. Hon designade också en helt ikonisk äggstol som ser ut att hänga i luften. Så en ganska sluten sak och det finns en sån här bild på, är det just hon själv kanske, som man bara ser ett par ben sticka ut ur en sån här i luften hängande ägg. Men hon liksom använde rummets alla dimensioner på ett helt nytt sätt. Och också hur hon tänkte på möbler för barn. Man hade kanske dittills tänkt att barnen är bara liksom vuxna med mindre.
Ja, just det.
Men sen så designar hon alltså så här bord för barn. De ser ut som ungefär som trådspolar eller trådrullar. Mm. Så man kunde vända på dem och stapla dem. Hon tänkte på barn, de rör ju på sig, de vill aldrig sitta still. De vill liksom göra saker. Så de där möblerna ska också, de ska fungera i deras värld. Och inte så att barnen ska anpassa sig till den vuxnas möbelvärld. Så där kom en sån här tankevurpa som jag tycker att är jättespännande.
Mm. Nej, jag tänkte just på den här lekfullheten som finns där också, det 60-talet på något sätt också, att man kan flytta saker och ting, att ingenting är statiskt. Och det här just kollektivismen på något sätt, att man ska umgås alla, vi sitter alla och håller varandra i hand här i ringen på något sätt. Men också det där att när man sitter och pratar och jag menar just den där, det finns ingen tv, det finns inga datorer förstås på den tiden och ingenting sånt här, utan att man faktiskt, det goda samtalet och det goda umgänget och drömmen om det, ett sådant här utopiskt samhälle på något
jo,
sätt.
Ja, faktiskt. För sen kom ju nog individualismen tillbaks med råge. Och jag tror inte att det här kollektiva syns i vårt möbel- och designtänk numera på samma sätt.
Nej. Ja, nej, jag tänkte när du sa just det här med att det fanns inga datorer. För det är verkligen när man tittar på de här senare avsnitten där man då har designat de här som ser ut som nästan kapslar från ett flygplan, en flygplanscockpit på något sätt. De här stolarna där man halvligger och så är datorn som då var ganska stora sådana kolosser som på något sätt är inmonterade i det här. Att det är verkligen stor skillnad på hur de här tankemönstren går.
Ja, men Silja, jag vet att du har fascinerats väldigt mycket just av stolar.
Jo, alltså jag märkte, jag tycker i den här serien så finns det ju element som återkommer. Jag tycker det här med belysning, pH-lampan är ett ett element där med belysning, just det här hur det ser ut när vi tittar på saker runt omkring oss, vilket sken spelar en viss roll. Men sen handlar ju jättemycket om just det här med att sitta och ställningen, hur man skapar en stol. Och vadå, en stol är en stol. Men nu har jag ju insett att det finns ju hur mycket stolar som helst. Och jag blev jätteförtjust i det andra avsnittet där det finns en sån här japansk samlare som heter Noritsugu Oda, som under hela sitt liv har samlat på stolar. Så han har kring 1400. Och i det här skedet som nu man då intervjuar honom så är han ganska till åren kommen. Och han inser att nu måste han börja liksom ge avkall på det här. Att han får inte de där stolarna med sig, så att säga, vidare i livet. Men han har då framförallt varit förtjust i nordisk, skandinavisk design. Så han har massor med sådana stolar. Och sen överlag så tyckte jag, dels var han fascinerande att lyssna på. Hur långt man är beredd att gå för att få vissa stolar som man tycker att känns extra viktiga och när man sitter i dem och hur. Och att det ska på något sätt vara en liten sån här vördnadsfull grej. Man sätter sig inte i underkläderna i en fin stol, säger han till exempel. Det tycker jag är jättegulligt tänkt. Men jag tyckte att stolen på något sätt blir så starkt en bild för vad vi behöver möbler till. Alltså just det här att de ska ha en praktisk funktion. Och så tittar jag nu, jag försökte lite sådär fundera, men ja, alla de här stolarna som nu då figurerar här i olika sammanhang, att vilken skulle jag vilja ha? Och där fanns en jättefascinerande berättelse av en designer som lärde ha jobba helt enkelt med det här, så att han gick ut och satte sig i en snöhög för att då kunna mäta exakt den här lutningen det blir i kroppen, för att sen då återskapa det i sådana här fåtöljliknande stolar. Men så tänkte jag att jag skulle ändå inte kanske vilja ha den där hemma. Och så tänkte jag, vilken skulle jag vilja ha? Och då fastnade jag vid en dansk stol som heter Runda stolen och som skapades 1949 av Hans Wegner. Ser ut som en väldigt enkel konstruktion. Men det är någonting i det där, alltså han jobbar mycket med att varje stol som han skapade skulle ha en själ. Att det var det han på något sätt ute efter. Och det här är en väldigt enkel pinnstol, skulle man kanske säga, men med karmar. Och det är någonting i den här formen som gör att jag kan liksom se hur bekväm den antagligen är att sitta på. Och att jag gärna skulle ha en sån hemma, för att jag funderar jättemycket på hur man sitter och när man sitter riktigt bekvämt. Och jag kan inte med det här att just halvligga eller luta mig bakåt. Det här skulle vara den perfekta stolen, är jag nu övertygad om, för mig.
Jag måste bara nämna det här ännu på tal om stolar, så det var ju nog också någonting som präglade Alvar Aaltos tänk väldigt mycket när han designade det här tuberkulossjukhuset i Pemar som har en stor roll här också i den här serien. Men där just det här, hur de här möblerna var designade för den liggande människan och den människan som skulle helas från sin lungsjukdom. Att stolen var i den perfekta lutningsgraden och den stödde liksom då ryggen så att man skulle ha
öppna upp bröstkorgen
och kunna ta in den där härliga furuskogsluften. Mm. Och allt det här hade han tänkt igenom och så kulminerade i en stol.
Mm. Det är en hel värld som ska rymmas in. Och det är ju det som är på något sätt just en ljuvlig tanke, det där att allting är en del av allting. Också det naturmaterialen och sånt här. Och ja, att det är ett helhetstänkande.
Ja, det är intressant det där, för att det finns ju också sen i det här avsnittet som handlar om 80- och 90-talet, så finns det ju också stolar då som verkligen inte ser bekväma ut, som är kanske mer än någon slags konstverk eller installationer eller någonting som hänt, som nu kanske inte menade för varmans hem.
Nej, en stol i betong känns ju inte så där riktigt så att man skulle rusa fram till den. Jag funderar hur kallt det skulle bli under baken att sitta på den väldigt länge.
Ja, ja. Nej, för egen del så måste jag gå tillbaka till det här med lampan. För att jag tycker att här fanns en väldigt intressant lampa som jag gärna skulle kunna ha hemma på mitt, ovanför mitt köksbord. Alltså en lampa gjord i blåstång och papper. Och den är designad också av en dansk. Jag inser att vi alla har fastnat för det här med dansk design. Jonas Edvard. Och han är en designer som jobbar med lite sådana här udda råmaterial. Han använder sig av tång som han själv går ut och plockar där på vid den danska kusten. Och sen har han jobbat med kalksten. Han har också jobbat med svampar som han också har skapat en stol av, på tal om stolar. Och sen också någon lampa har jag sett. Och han gör alltså så att han skördar det här sjögräset, de här algerna. Och sen torkar han dem. och så mals det till ett pulver och så kokar han det till lim som blandas med pappersfiber. Och när han står och kokar det så ser det ut som att han skulle koka memma eller något så här koskit, ursäkta. Alltså färgen är så här äckelbrun nästan. Men sen så formar han det så att det blir sådana här väldigt sådana här koniska lampor som är lite bruna, men sen så på något sätt så väter han det och så blir den väldigt, en yta som jag tycker ser väldigt lockande ut.
Så det är
väldigt,
filtaktig nästan.
Filtaktigt, ja. Och det lär bli väldigt alltså en lätt lampa, robust, flexibel och flamsäker. Tydligen.
Och nedbrytbar.
Och nedbrytbar, framförallt för det är ju det här, alltså han jobbar ju idag. Och idag så pratar man ju jättemycket om det här med hållbarhet och att föremålet ska kunna återanvändas, återvinnas eller komposteras. Och att alla de här designerna idag, så de testar sig fram. Det är lite så här laboratorium över det, att man står där och det lite så här Dr. Snuggles, det pyser och pyr i olika pannor och i olika droppar hit och dit. Men man försöker alltså hitta olika naturliga material som man skulle kunna använda sig av. Och så har jag också förstått att det här just själva hantverkskunnandet är jätteviktigt idag. Att man ska kunna se och känna att ett föremål är verkligen handgjort. Och det här, den här lampan ser ju jätteenkel ut. Men sen så konstaterar man ju då också att de hänger till exempel på sådana här väldigt förnäma restauranger i Köpenhamn. Och jag försökte gå och kolla lite vad en sån här lampa skulle kunna tänkas kosta. Men det hittar jag inga prisuppgifter på, så jag antar att det indikerar på att de kanske är ganska dyra, för de är ganska exklusiva.
Hittar man inte ett sånt här vanligt konsumentpris, så då kan man anta att det behöver vi inte ens tänka på, kanske.
Men det var i samma avsnitt, alltså, nu kommer jag inte ihåg vad den designen hette, men det var en av de här som just funderar mycket på ljus, alltså ljuset som kommer in och att försöka liksom, när man skapar lampor, återskapa naturljus och som har på något sätt byggt in den här ljuskällan bakom någonting som ser ut som en ram eller ett slutet fönster och så kommer liksom den där belysningen underifrån och runt lite som en ram.
Det är som om man skulle ha dragit ner persiennerna.
Exakt.
Ja.
Och så eller kommer en solkatt som fladdrar på golvet.
Ja. Exakt, så sipprar det liksom in den vägen. Och det tyckte jag hela det tänkande på något sätt var jättefascinerande. Att det blir, då blir det verkligen mjukt och får en sån här speciell atmosfär.
Mm. Men de här designerna av idag, det är igen, liksom, man kan inte köra ett solorace utan att vara en del av samhällsutvecklingen, utan allt som de gör, eller de flesta, eller åtminstone de som är med i den här serien, så det kändes väldigt noggrant uttänkt allt som de sysslar med, och så här att behöver den här världen mera grejer egentligen. Och de grejerna som jag gör, vad har de för värde och nytta? Vad har de för material? Hur tillverkas de? Är det etisk tillverkning? Kanske tillverkar de själv? Som André Hartikainen, som är en finländsk formgivare. Han tillverkar saker av trä. Och saker, möbler, som också är konstverk. Vissa av dem är så intrikat snidade att man förstår inte hur man kan göra någonting sånt av trä ens. Men ja, jag träffade honom faktiskt själv före jul i november någon gång på svenska.yle.fi/kultur finns det en artikel med videor på hur han arbetar och det där. Det är ganska fascinerande.
Det är jättefascinerande. Det var fascinerande där också. Det var säkert han just som framhöll det här med det där hantverksbiten i det där att du ska ha en känsla för det materialet du jobbar med. Att du måste veta exakt hur mycket du ännu kan så att säga snida eller karva i det här träet och det ändå fortfarande ska hålla för det. Att det är nästan som att det är ett levande element som du jobbar med. Och när man tittar på hans när han små rörelser hackar in det här mönstret eller gräver fram det här mönstret i det han tillverkar. Så man säger som att det är verkligen, det är inte massproduktion.
Nej, och så blir det så här lövtunna, svampliknande eller museelliknande ting.
Jag tänker på något sätt att det känns som att designen idag är tillbaka i någonting som man sysslar med för 100 år sedan. Till det som man började den här serien med, alltså början av 1900-talet egentligen. Vad går den från 1925? Så 100 år tillbaka i tiden. Just då när man satsar mycket på det här med naturliga material. Mycket trä, mycket papper. papper och så vidare. Jag menar, här emellan så har det ju varit allt möjligt i plast och det ena och det andra och konstgjorda material och så vidare. Men att det känns som att man igen är tillbaka i, också i färgmässigt, att det handlar mycket om det här vita, beige, bruna, det som är naturens egna färger så att säga.
Mm. Och kanske det som man nog uppfattar också nordisk eller skandinavisk design som att det är ganska avskalat. Och det är kanske också just det här, någon slags motreaktion mot det här överflödiga prylar som finns. Att här får man igen en känsla av det där rena och avskalade och få saker, men välgjorda.
Mm. Nu har vi varit inne på föremål som vi skulle kunna tänka oss att ha hemma hos oss själva, i våra hem. Men jag undrar om det finns någonting här i den här serien, någonting som ni fick ögonen på som ni verkligen inte skulle vilja ha i ert hem, om vi vänder på det hela.
Oh ja, det fanns det. Det tycker jag också är lite befriande att man kan titta på ett sånt här designprogram där folk är jätteentusiastiska över något som man själv är så här som att oh no, det här ska jag inte vara intresserad av. Och jag undrar hur mycket som har att göra med också det, vilken tids barn man själv är. För att för mig var nog nästan allt som finns i det avsnitt som heter Betong i finrummet och som skildrar då 1908. Till 1999.
Och det som är så inne nu, alla det talar ju om 80-talet.
Jo, det är så, men jag vet inte, jag har fått någon slags skador i ögonen av att titta på det färggranna 80-talet. Jag får lite ryck över det. Men det är jättefascinerande att höra de här beskrivningarna, att möta de här människorna, hur man tänkte då och hur de som samlar på dessa föremål idag tänker. Men där var det faktiskt, alltså om jag tänkte på den här enkla stolen som var det som jag skulle vilja ha i mitt hem, så det som jag faktiskt tänkte på att reflektera kanske mig som människa är det att jag, för mig är bokhyllan viktig.
Mm.
Jag vill gärna ha en bokhylla med böcker och jag tycker det är synd när designen för att spegla dagens läge allt mer från sig bokhyllan, därför att så många människor har inte mer än man har det man läser någon annanstans. Så att jag måste faktiskt välja en bokhylla som heter Carlton, som kom 1981 i design av Ettore Sotsas, som var väldigt så här tongivande under den epoken. Och det är på något sätt en bokhylla som är mera som en installation med sådana här raka, kubliknande strukturer mest som pekar åt olika håll.
Det ser ut som ett stiliserat träd.
Nästan. Ja, exakt. I väldigt granna färger. Och det var inte de här färgerna jag funderade så mycket på, utan snarast på det. Men var ska jag ställa mina böcker? Det här är liksom en bokhylla där jag inte förstår var böckerna får plats.
Jag har förstått att det är en bokhylla som är speciellt för sådana böcker som inte vill hållas upprätt. Så de är för så här tunga böcker som ändå bara rasar om kull. Så
ja, det är
de sneda boksidorna är till för dem.
Ja, nej, det kan jag bra tänka mig att man har tänkt, men jag får nog inte plats med mina böcker här. Jag skulle bli helt tokig på att inte riktigt veta hur jag ska söka i den och vartåt det lutar och så här. Att för mig blir det mer på det sättet en liksom installation, en konstinstallation man kan titta på, men inte möbel jag skulle vilja ha hemma.
Mm, mm, mm. Ja, jag är nog rör mig där i samma 80-tal jag, med tanke på de saker jag ogärna skulle vilja ha i mitt hem. Det handlar inte om att jag skulle tycka om att titta på dem eller se på dem eller uppskatta det här avsnittet som handlar om dem eller tycka, vara fascinerad av alla färger och former som fanns. Men att ha en stol i betong i mitt hem, nej, tror inte. Jonas Bolins stol i betong, Concrete, den nämnde vi redan en gång tidigare här, den är just i betong och någon sorts metallräcke finns där också. Den fick pris faktiskt 1983 för bästa svenska design eller någonting liknande. Och sen det i kombination med Josef Franks mönster för svenskt tenn. Jag tycker om att se på dem, för de uppstod under andra världskriget när svensk tenn anlitade den här designern i exil från Wien. Kom han, en judisk designer, Josef Frank. Och tanken var då att komma in i sin inre värld som då var fylld med botanik och blomster. Och det är ganska så psykedeliska till och med, de här mönstren från svensk tenn. Och jag tycker om att se på dem, de har liksom fantastiska färgkombinationer. Men att ha en stor blommig soffa i mitt hem tillsammans med en stol i betong, så det tror jag, då ska jag nog bli lite knäpp, tror jag.
Jag tror faktiskt att vi är lite decennieskadade allihop här, för jag har också valt någonting från det här 80-talet. Och då tänker jag på en ljusstake som var designad för IKEA, som heter Konfetti. Och nu tänker jag så här att IKEA har ju gjort väldigt mycket också för designen. Och det kanske man glömmer bort, jag menar just allemans design så att säga, fattigmans design. sånt som man faktiskt har råd att köpa, så att säga. Men den här ljusstaken, den består av olika sådana geometriska former. Vi har alltså en stång och så finns det olika kuber och bollar och cirklar och pyramider i en massa olika färger, ofta pastellfärger. Och
sådär. Alltså neon.
Ja, liksom sådär fast sådär. Och det känns lite sådär som att ett barn har suttit, ni vet, med den här trälådan man hade som barn när man ska passa de här olika formerna i olika hål. Ursäkta nu bara. Men det speglar också på samma gång det här just 80-talet, det här lekfulla, det här lite antidesign, det här att man tar vad man har och så ser man vad man gör av det. Att det är på sätt och vis också väldigt fantasifullt det här. Och lekfullt, så att säga. Men nej, ja, en sån här ljusstake så tror jag att jag inte riktigt skulle köpa. Men sen gick jag in och tittade så där som man nu gör, och gå och kolla lite. Att vad kostar en sån här då? För jag förstår att de är ganska svåra att få tag på idag. Och de säljs ju för faktiskt ganska fantasifulla summor på auktionshus idag. Så att...
Ja, de här Ikeas retroprylar, de går alltså bra åt. Men jag fastnade också i det där samma avsnittet för också en lampa. Som mycket riktigt den här samlaren här säger att ja, att har du en sån här lampa i ett rum så det är det man fäster blicken vid. Och mycket riktigt. Men jag kanske just inte skulle vilja därför fästa så jättemycket blicken vid den. Men det är ju, men det är precis, alltså, man är säkert lite generations... präglad på något sätt av den tid man har vuxit upp i och som man kanske har fått tillräckligt av.
Ja, nu när jag tänker på det så hade vi ju faktiskt storblommiga gardiner i mitt hem på 80-talet i min barndom.
Ja.
Antingen ska man tillbaka till det som man var van vid eller sen så söker man sig till något alldeles nytt.
Men just i det här avsnittet så faktiskt den här duon som intervjuas här och som då älskar en viss sorts prylar. Så det är det de talar om också, den där nostalgiska skimret som finns i det. Och kanske också just en sån där, ett framtidshopp som fanns på något sätt i det tänkande som man hade då kring det man designade, just det lekfulla. Man intervjuar ju här också en av dem som jobbar för Ikea under den här tiden. Och redan när man ser hennes uppenbarelse som är lika färggrann som de här prylarna, så blir man ju glad bara redan av det, att höra den här entusiasmen som det utstrålar, även om man just då inte själv kanske skulle vara så entusiastisk just över det.
Jag läste på om den här shaker-sekten som jag berättade om här i början, som var på något vis inspirationen till den här danska väldigt stilrena designen som har sen fortsatt att prägla hela den skandinaviska designen. Och den här shaker-sekten, som sagt, de idkade celibat, så de själv dog. Men det var också så att de hamnade ut för den här industrialiseringen och det att man började massproducera saker och deras sätt att tillverka möbler, så det blev inte mer särskilt. Det var inte hållbart längre, så de fick inga inkomster på samma sätt. Så därför slutade de existera. Men nu är vi tillbaka där igen, som du Marit sa. Kanske det blir en återupprättelse för shaker-sekten också, vad vet man.
De hade ju väldigt finurligt det här med också hur man förvarar saker. De hade ju att man kunde hänga upp stolarna till exempel på väggen och så här, för att spara utrymme i de här rummen som skulle städas och sånt. Jag menar, idag när ganska många är trångbodda, så det, där finns ju också någonting så där tankemässigt att hämta.
Sen tänker jag också att det här med det här färgglada och det här lekfulla, det kanske också någonting idag när vi lever i den värld vi lever i idag, en väldigt tid präglad av kris och krigar och oro och osäkerhet överlag. Så därför kanske många söker sig också till det här 80-talet, det här lite oskuldsfulla, poppiga, tuggummi, doftande, pastelliga. Att det blir en sån här frizon, någonting som man längtar till, en fantasivärld som man vill gå in i som en liten så hubba bubba bubbla.
Ja, och jag tänker när du i början, Eva, talade om det här med seriens förtjänst också i att lyfta design kopplat till popkulturen. Så jag menar verkligen det här, just att jag menar, det är ju ingen slump att 80-talet nu har en enorm revival när det gäller film och tv-serier och sånt här. För att jag tror att det är just det här, Marit, som du säger, att man vill fly in i den där hubba bubba bubblan. Att det känns lite tryggt och bra. Och det, där ser man ju verkligen de som skapar de här filmerna och serierna sätter jättemycket krut på att återskapa inredningar och prylar som var pop då.